Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
I dagens program har vi äran, får vi säga, att säga välkommen till
Anders Myntzing.
Och Anders Myntzing, gissar att det är säkert många som reagerar och tänker, det där känner jag igen, säger vi Triumfglass, och ja, då vet alla vad det handlar om. Anders är ju vd för Triumfglass, och vi ska förstås prata en del glass idag, men också om personen Anders Myntzing. Den höra ditt namnet där, det klingar ju inte riktigt svenskt. Vad kommer detta ifrån?
Nej, vi har släktforskat och vi kom från Tyskland 1731 och slog oss ner i Örebro. Så min far är född i Lindesberg, 4 mil från Örebro.
Lite grann om uppväxten där. Hur länge blev ni kvar i Örebro?
Ja, min far och hans syskon, de växte upp där i Örebro. Och det var tuffa tider på den tiden. Pappas mor gick bort redan när han var 7-8 år. Och pappan blev ensam med 4 barn. Det var en tuff uppväxt. Och far, han bodde på fosterhem ett tag i livet. Han fick intresse för glassen när han var 14 år gammal. Då tillverkade han glassen i köket. Och gick ut och sålde på stan i Örebro, vid slottet i Örebro.
Vet du varför det blev intresse för just glass? För det var väl inte så där vanligt
då? Ja, nej, just det. Min far hade ju... Det var ju tufft på den tiden, och han fick ju börja sälja tidningar, frukt och allt möjligt. Och skosnör, vet jag. Och när det var fint väder så var det en gammal farbror som lärde honom att göra glass i Örebro. Och så gick han ut och sålde det på stan när det var fint väder.
Det var, han fann liksom en verksamhet som han tyckte verkade lite både spännande och troligtvis då lönsam.
Ja, han började ju redan som 14 år med att sälja glass. Som 14 år, och detta var 1931. Ja, och sen när de inte sålde glass så började de och sälja rån, glassrån. Eller man tillverkade våfflor. Och så vek man dem på mitten. Och så åkte man runt och sålde det på sjukhus och regementen i Örebro-trakten till att börja med. Men sen jobbade han sig ut över landet och sålde våfflor under vintern och hösten och sådär.
Så han var en entreprenör?
Riktigt. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Så sålde han glass på sommaren när det var fint väder i Örebro. Och han på sina resor då, så under 40-talet, och han ute och reste land och rike runt, och så fick han ny som en lokal i Göteborg 1946 på Allmänna vägen 4 i Majorna. Ligger alldeles nedanför Gatenjämska. Och där började han glassproduktion 1946.
70 år sedan i år?
Jajamensan.
Som vi sa, det har hänt en hel del. Vad säger man till exempel om produktionen när den var från början och till idag? Det är en viss skillnad, kan man tänka.
Absolut, det var ju mycket hantverk på den tiden. Och de första smakerna var ju vanilj, jordgubb, choklad. Det fanns 3 smaker. Och man tillverkade en 300 liter glass per dag när det var fint väder. Och man körde ut vagnar på stan på den tiden. Varje morgon så laddade man vagnarna med glassen. Och så kylmediet var is och salt på den tiden. Man hade inte elström på glassvagnarna, utan det var is och salt. Ut på morgonen och hem på kvällen. Ut och in varje dag. Så vi barn, när vi växte upp, vi fick inte se vår far speciellt mycket på sommaren. Började 4 på morgonen, åka till mejeriet och hämta grädde. Det var tidiga morgnar och sena kvällar.
Kan man förstå. Ja. Du, apropå det, nu så här, hämta grädde. Vad är ingredienserna? Kommer du ihåg vad när han började göra glass?
Det är ungefär samma ingredienser då som nu.
Ja.
Det är ju grädde, mjölk, socker och vatten i huvudsak. Och sen har man då smaker och syltor och sånt i som gör att man tillverkar olika sorters glass.
Ja. Och det, man säger, din bana inom glassen, hur... Ja, du var väl så infödd i den på något sätt, men hur...
Ja, verksamheten växte ju där för min far på Allmänna vägen under 40- och 50-talet, och de började bli trångborda där på Allmänna vägen. Så att, men då sålde man bara glass på sommaren då, till att börja med. Men på vintern så satt man och bakade våfflor. Och så förvarade man dem torrt över vintern, och så använde man dem sen till glassvagnarna på stan och lägga glass i rånen. Man hade sysselsättning året runt genom att baka våfflor på vintern och sålde glass på sommaren.
Förut var det ju med våfflorna, var tydligen inte knutna till glassen på samma sätt. Du sa han hade glass på sommaren och våfflor på vintern.
Ja.
Men de var inte ihop då på det sättet.
Nej,
i början.
Utan det blev under sommaren så blev de ihop. Liksom.
Det är tid att göra en låt. Mm. Och du har en liten låtlista som vi har plockat ihop här. Och den första, det är YouTube och With or Without You.
Ja, tack.
With or Without You med YouTube. En önskelåt som Anders Myntzing har haft. Han som är gäst i vårt program idag.
Och vd för Triumfglass.
Ja, visst, vi har en fråga också där. Varför heter det Triumfglass?
Det är lite franskinspirerat. Triumfbågen i Paris. Vi hade ju trikoloren i vår logotyp. De tre färgerna då. Vitt, rött och blått. Men på senare tid har vi ändrat loggan till en orange, den skrikiga orangea färgen. Rött, orange och gult, sunsetfärgerna. Oh. Men vi kan inte byta utan vi får köra på det här sunset nu istället.
Det är väl viktigt förstår jag med att ha en inarbetad och hålla på sin logga, är det inte det?
Jo, jag tror det är viktigt att man har en färgkod också, att man känner igen det på färgen.
Mm.
På glassparasollerna och sånt där man ser att är det rött, orange och gult. Ja, det är sol och sommar och glassglädje.
Nåväl, det var ju Allmänna vägen här som det startade upp här i Majorna. Och sen blev det flytt, var det 58 eller när var det ni flyttade?
Ja, till verksamheten växte. Han fick fler och fler kunder på stan och levererade glass till. Grannarna klagade på att han höll på där och började tillverka glass tidigt på morgonen och sena kväll och då fick pappa nys om att det var en ledig lokal eller ledig fabrik i Sävedalen, Siemens elektriska. Och han slog till och köpte den 1958 och så var det invigning våren 59. Och han fick en flygande start för det var en pangsommar 59, den glömmer man sent har jag hört många säga.
Ja, just det, kommer jag ihåg att det var. Ja, det var mycket getingar och sånt också tror jag. Men du vet du på vilket sätt varför han vände sig åt det här hållet så att säga. I och för sig förstår man ju att Partille och Sävedalen var en utvecklingsbygd om man säger på den tiden.
Ja, det var riksvägen till Stockholm gick ju genom Sävedalen på den tiden. Och han ville väl kunde väl inte lägga en glassfabrik mitt in i själva stan. Utan det kräver ju rätt mycket yta och kompressorer och det kräver mycket yta. Så att han fick köpa en tomt här borta där Bia ligger nu idag. Jag tyckte det var ett bra val. Mm. Och vi bodde borta i Kolltorp Ögryte på den tiden. Så när jag skulle ut till fabriken och jobba, jag och mina klasskamrater, då tog vi våra mopeder och körde ut på morgonen och jobbade i fabriken på helgerna. Så vi hade lite extra jobb på sommaren. Det första jobbet var ju... Fick mata ner foliestrutar i en form. Jag tror det var 20 eller 24 hål i den här formen. Och därefter petade vi i rånen, våfflorna. Och sen så fyllde fabrikschefen det här tråget med glass på måndag morgon. Och så sprutade de på choklad och så fick de storstrut. Dundersuccé, ja. 61. En krona kostade storstruten 61.
Riktigt hantverk, men... Det är väl också så att glass på den tiden det var lyx. Lyx var lyxbeskattat till och med.
Ja, lyxskatten tog de bort i slutet på 50-talet.
Men det var ändå så att det här var en produkt som på något sätt var... Ja, det var inte självklar i varje hem om man säger så.
Nej, det var ingen allemansrätt på den tiden utan det var ju lyx, ja. Vi gjorde väldigt mycket glasstårtor också på den tiden. Konditortillverkade tårtor som man sålde till bröllop och födelsedagar och begravningar.
Och det minns jag som min barndom att mamma köpte någon glasstårta till jul eller någonting sådant där var riktiga festliga. Ja. Då kom de med kolsyre i isen där. Ja. Men du sa att kolsyre i isen har försvunnit.
Ja, vi jobbar inte så mycket med kolsyre i isen längre för att det är ju en rätt så farlig produkt att handskas med. Det är ju 82 grader kall. Så att vi jobbar mer med kylväskor och obrutna frikedjan.
När det gäller, sen har du naturligtvis gått vidare. Vad blev det mer för dig i började så att säga, från golvet och sen, vad hände sen i din...
Sen gick man ju i skolan. Det var ju mycket skolan, idrott och sådär. Men vi jobbar ju mycket extra på helgerna, jag och mina kompisar på glassfabriken. Och lördagarna brukar vi ta våra mopeder och... Eller åka med min far ut till glassfabriken så hjälpte vi till att jobba i fabriken. Mm. På sommarjobb blev i fabriken i huvudsak.
Så din inriktning var fabriken även från ung ålder så att säga? Du hade inga andra ambitioner med utbildning?
Jag gick och läste grundskolan då först på Kära Lundskolan och sen gick jag på Böskolan. Sen gick jag på Böens gymnasium och sen gick jag på Handels. Och hade gått där i nästan 2 år så sommaren, ska vi se om jag tänkt så att säga rätt här, sommaren 1973, den 25 juli, då ringer brandkåren till landet och säger att Triumfliga står i lågor klockan 4 på morgonen. Och pappa och jag, vi åkte in på morgonen och det var nog enda gången jag fick höra min far gråta, tror jag. Och vi åkte in och den stod i husan lågor, fabriken. Det var ju en förskräcklig händelse för vi skulle precis börja leverera vår första order till ICA. De skulle ha 100 pallar glass. Det säger kanske inte så mycket men det är...
Det låter mycket.
100 000 liter glass. Så det var ju fruktansvärt. Men de började då sanera fabriken, släckte branden och sanera fabriken och la på ett plåttak över. Det var ju 2 våningar på fabriken. Och då var det emballagelagret som hade brunnit och frysen, det var kärpapp i väggarna så det brann ju rätt så friskt med kärpapp. Så vi hade ingen frys och inget kontor, inte ett enda papper fanns kvar sen branden. Och de började tillverka glass redan efter 4 dagar efter branden.
Hur gick detta till?
Ja, de gjorde ett fantastiskt jobb i fabriken och sanera och fick igång allting. För det, i själva fabriken är inte så mycket som brinner för det är ju... Mycket rostfritt och betong och kakel och sånt. Det är mest emballage. Och vi vet inte vad det var för fel heller som orsakade branden. Men det var väl något elektriskt fel på något sätt. Men produktionen kom igång efter 4 år så vi klarade. Och det stod i ICA-nyheten att vi klarade att leverera 100 pallar glass 4 dagar efter branden. Så det var ju fantastiskt roligt. Far han var ju lite grann som den generationen. Som min far var, det var väl att de satte likhetstecken mellan arbete och fritid. De fritiden var arbetet också. Det var inte mycket fritid.
Och det var likadant för hans anställda också i princip?
Ja, vissa jobbar ju, ställde upp jättemycket, jobbar väldigt mycket över under sommaren.
Hur har det påverkat dig? Har du
Jag har nog själv blivit lite påverkad så jag kan mycket väl jobba 10-12 timmar per dag. 6 dagar i veckan.
Du blir inte skrämd av, det kan i vissa fall kanske slå åt andra hållet och tänka nej, sån ska inte bli, men du känner det är...
Men det blir liksom, man blir fostrad liksom och jobba liksom, det blev så. Och när branden kom så här helt fruktansvärt på oss då i sommaren 73, då var jag inte klar med mina studier. Men jag kom aldrig tillbaka till studierna efter branden så att jag blev fast på fabriken och fick börja jobba med allt möjligt här.
Var du inne på att bli, du sa Handels, var det ekonom?
Ja, ekonom, eller? Så jag läste 2 år på Handels. Liksom. Jag fick en bra start i livet ändå, trots allt.
Fick nog en bättre, kan jag tänka mig, en unik utbildning där du landade i, eller fick möjligheten i fabriken. Ja.
Mm. Ska vi ta nästa låt? För den är kanske på gång det. Och då har du valt att ta en kille som heter Eddie Grant.
Ja.
Mm, en rolig låt.
Svängelåt.
En svängelåt. Ja. Give me hope, Joanna.
Happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a
Då är vi tillbaka här i programmet och fortsätter att språka med Anders. Och noterade att ni är involverade och satsar på det sponsring och stöd till olika organisationer. Du nämnde någonting med Sävehof där.
Ja, just det. Det är min far, enligt Gunnar Kvist, som Gunnar berättade om när han levde, att vi var Sävehofs första sponsor. Sen om det var glass eller pengar, det vet jag inte.
Men så... Och, så, och du hade berättat också, det var någon lite kul historia om din far.
Ja, ja, Gunnar Kvist, det står i hans bok om Sävehof, tror jag, att när Arne Münsing, när det var dåligt väder, så käkade min far korv och bröd på Oves. Och när det var vackert väder och solen sken, då blev det biffstek på Bergströms bar.
Ja. Ja, man måste anpassa sig.
Ja, precis.
Ja, ja. Men det här är någonting som jag antar det ni har, som pågår, om man säger så, det här med olika former av sponsring och stöd, bland annat i Drottning Silvias barnsjukhus och Stadsmission. Och sen är det...
Ja, Stadsmissionen, jag tänkte så här att vi lägger ner julklapparna till personalen. Och jag sa det på ett personalmöte, och när jag sa det att vi skulle ge pengarna till Stadsmissionen, så applåderade all personal. Jag blev väldigt rörd då.
Och sen är ni på...
Ja, Ocean Race.
Ocean Race.
Och sådär, vi är med på sådana här event, och vi vill ju försöka vara... Vi är ju vi håller ju till här i Göteborg och Partille. Och vi vill ju vara med och sponsra det lokala idrotten i västra Sverige. Vi har varit med och sponsrat fotboll, ishockey och handboll i många år. Vi har sponsrat Sävehof i väldigt många år.
En linje i detta att...
Och sen att vi bjuder på glass. Alltså, kan vi bjuda på glassglädje? Bara att bjuda, det är det roligaste vi vet. Nu i somras så delade vi ut 50 000 glass på stan under kulturkalaset. Bara ge bort. Liksom, det är en bra marknadsföring, tycker vi. Vi har en produkt vi kan bjuda på.
Ja, det är...
Och det finns ju ingenting som är negativt med glass. Allting är bara positivt med glass.
Ja. Vi försökte väl lära er när låten gick och... Sa vi inte det att det här med glass är väl inte nyttigt? Men då berättade du, vad berättade du då?
Jo, min far hade ju en slogan en gång i tiden som var gott och sunt året runt. Jag funderar faktiskt att man kanske skulle ta upp den igen, för det är inte så mycket onyttigt i glass egentligen om man tänker efter. För att det är socker och fett och grädde, va? Och vatten. Och fett är det ungefär 10-12% och socker lika mycket, 10-12%. Medan i godis så är det 50% socker minst. Så glass är ju relativt nyttigt egentligen. Det är bra för benstommen. Mycket mjölkprotein. Så jag ska nog kanske ta upp den här devisen gott och sunt året runt igen.
Sen sa du sa väl också det att det är en del luft, som man säger, en nedvispat i, som gör att...
Ja, men om du får en stor glass så kan du säga till dina kompisar att hälften är luft.
Mm. Det är ungefär som man äter sådana här kokosbollar och säger att det ska vara bra för att man... Ja, det är mycket luft.
Ja,
det är lite så.
Ja. Vi håller på med luftaffärer hela vårt liv.
Det var väldigt lönsamt. Nu avslöjas det. Det,
nej, man, får det är ju, man får ju säga någonting.
Ja, det är sånt här scoop vi gör.
Som sticker ut.
Ja. Du, för övrigt så ni satsar ju, som du sa här, på idrott, sport, en viktig del. Men ni har ju också internt saker i företaget. Jag läste bland annat Code of Conduct som gäller till de som ni har att göra affärer med, om man säger så. Och även något som heter Green Lean. Mm. Vad handlar detta om?
Ja, det handlar i produktionen, att vi blir så effektiva och energisnåla som möjligt. Jobba med hållbarhet helt enkelt. Och Lean har vi jobbat med nu 4 år. Och det är väldigt positivt, och det är ekonomiskt att jobba med det också. Helt klart. Vi börjar i produktionen. Vi försökte ju, och när vi byter smak när vi kör 5 liters skoglass. Så när vi tillverkar melon och går över på blåbär så blir det en skarv där glassen innehåller både melon och blåbär. Och då istället för att slänga den glassen i avloppet vill vi ju sälja den billigt då. Vi kallar den för grisen i säcken. Man vet inte vad man får. Och då gjorde vi det på Sävedalen och i Majorna. Men Livsmedelsverket stoppade oss. Så man får inte sälja sådana produkter.
Oidentifierade produkter då?
Oidentifierade. Men kan vi sätta på 2 deklarationer då? En för melon och en för blåbär. Det gick inte. Utan man får inte sälja. Så då får man köra ut det i avloppet istället. Eller till vårt reningsverk. Vi har ju reningsverk på fabriken. Så vi renar ju avloppsvattnet innan vi släpper ut det till kommunen.
Du, det här med Code of Conduct. Vad var det Vad står det för?
Ja, det är ju att man har ett beteende och ett ansvar emot hur man jobbar i bolaget. Liksom.
Om jag förstår det, är det så att det gäller för dem som era
underleverantörer?
Ja, ja. Så, ja. Ja.
Så vi måste följa upp allt vi köper och allt vi importerar utifrån för att ha koll på läget.
Och mycket miljö, apropå miljö. Regler. Jag såg en bild där från någon av din fars nära kollegor som satt och gjorde våfflor på allmänna vägen i Brynja och en liten keps. Jag antar att det är inte så vanligt med brynjor på glassfabriken idag.
Nej, det skulle aldrig funka.
Det såg lite härligt och tidstypiskt.
Så att, men vi bakar inte våfflor nu mer på fabriken, utan vi bakar ju på några försäljningsställen. I Majorna gör vi det nu igen faktiskt.
Jaså? Ja.
Där de bakar våfflor på slutet 50-tal på Bruksgatan uppe vid Sannabacken där. Bakar vi våfflor nu igen. Så det är roligt att vi tagit upp det igen, för det hette Göteborgs Rombageri på den tiden. Så vi har kvar lokalen i Majorna, Palmerna vägen och Bruksgatan. Det är de två första ställena där. Först var det Palmerna vägen och sen Bruksgatan 58 och sen Sävdalen flyttade vi också ut 58 och flyttade in 59.
Så det är återtåg.
Ja, det man... med våfflor är ju en upplevelse, för det doftar gott när man kommer in och ska köpa en glass och få en nygräddad våffla.
Hur är det med andra expansionsplaner, om man säger så? Hur ser det ut framåt i tiden?
Vi har ju planer på att bygga ut fabriken, helt klart. Om ett par år så ska vi bygga ut den mot Göteborg, om ni vet. Alltså västerut.
Mm. Men vara kvar i Sävedalen igen?
Ja. Vi ska inte flytta härifrån, absolut inte.
Notera någonstans, du hade en tanke på att du skulle vilja göra någon slags tunnel du skulle vilja ha för skolbarn och så vidare, kunna ta del av den här
tillverkningsprocessen. Vi har ju träffat många genom åren som har varit på fabriksbesök hos oss för en 30-40 år sedan. Alla kommer ihåg att de har varit på glassfabriken. Det är ett minne som sitter kvar. Jag tror det kan vara väldigt nyttigt för ungdomarna som växer upp nu, 50-klassar, får komma till glassfabriken på morgonen och så Liseberg på eftermiddagen kanske, eller någonting sånt. Och se hur man tillverkar glass och vad glassen består av. Och visa en film och visa produktionen där vi då tillverkar 65 000 liter om dagen. Kanske gör 30 000 pinnar i timmen.
Men det var någon speciell, för att det var väl en liten problematik i att kunna, apropå miljöskäl och sånt, att ha människor i.
Ja.
Så var det väl någon tanke?
Ja, då skulle man bygga en korridor uppe i taket så man fick se ner på produktionen. Så det är en plan vi har. För det är min dröm att kunna bjuda in alla barn till glassfabriken.
Nästa låt, Barry White. You're the first, my last, my everything. Det är väl så man ska tänka om just trumfglass, va? Man ska inte ha några andra konkurrenter, utan det är one.
Number one.
Number one.
Yes.
Barry White, you're the first, my last, my everything. Som alla barnen ska säga om en trumfglasspinne. Eller ja, glassiron kanske.
Ja, glass, just det här överhuvudtaget. Ja. Jo, det är som sagt, det är ju en fascinerande historia med trumfglass här i Sävedalen, Partille Sävedalen. Och det är ju så att du har ju varit på en, håller på att säga, en extra resa i din, kan vi kalla för glasskarriär. Ni byggde ju upp fabriken och du jobbar med dina bröder efter din far gått bort.
Och vi var fyra bröder.
Fyra, och berätta gärna om hur vad som hände sen.
Vi kan ju ta lite grann från 73 då, så omsatte vi ju året innan, 72, innan brandåret, så omsatte vi 8 miljoner. Så kom vi in på ICA där, så steg omsättningen med 50% till 12 miljoner. Och sen från 73 och fram till 2003, då hade vi ökad omsättning varje år. Så vi var nästan uppe i 300 miljoner 2003. Så det var fantastisk resa man fått vara med om. Och det var väl då som några av mina bröder tyckte att vi ville sälja, lösa ut. Vi skulle lösa ut. Två ville ha kvar. Jag och min ena bror Bengt ville driva det vidare. Och mina andra två bröder, Robert och Henrik, de ville väl kanske få loss lite pengar och kunna utveckla andra tankar och idéer. Vi fick ju ärva efter pappa, då han gick ju bort 82 redan. Så att då hade vi 25% var, vi bröder. Fabriken gick bra, det rullade på. Vi skulle lösa ut våra bröder, men det gick ju inte. Det blev för kostsamt. Vi erbjudande från Diplomis i Norge. Och vi sålde först halva bolaget och sen resterande hälften. 2004-2005. Och jag skulle jobba kvar som vd och vara med i den skandinaviska ledningsgruppen. Och efter ett tag så ville de inte ha mig kvar. Det är ju så oftast med de gamla ägarna. Det är ju nya vindar, nya kvastar. Det fick jag sluta, det var väldigt tragiskt.
Jag förstod, så det var en period där du ändå, om man säger så, höll dig fast i glass. För du jobbade väl med, var det glasscafé?
Ja, just det. Ja, just det. När jag fick sparken då så tänkte jag få fortsätta med glassen och kanske vara lite mer, ta lite mer semester och resa lite och sådär. Så jag drog igång några glasscaféer då. Så jag har kvar dem fortfarande, det är 4 stycken då.
Vilka här i
Göteborg? Den här i Sävdalen och i Majorna och i Frölunda torg och Kungsmässan. Men sen så märkte jag var ju kund, handlade ju glassen och av Diplomis fortsättningsvis. Såklart, det var ju fortfarande triumfglass för mig. Och ingen förändring på recept och sådär, utan de bytte ju bara ut varumärket då.
Men det var exakt samma glassar. Och samma innehåll.
Ja, samma recept, ja. Men så märkte jag att det stod inte rätt till. De mådde inte bra. Det var oengagerade människor. Det gick dåligt. De förlorade mycket pengar. Framförallt berodde det väl på att de fasade ut varumärket Triumf och in med Diplomis. Is för många svenskar är ju fruset vatten. Så är det. Och sen blev det för mycket folk. För stora lager. Och det gick inte så bra. Jag hörde att det var på gång skulle säljas. Så fick jag nys om det. Så jag ringde till ägarna i Norge. Diplomis ägare som heter Tinemeier, det är Arlas motsvarighet i Norge. Frågan var till salu, nej det är under rekonstruktion, fick jag till svar. Och sen, men hör av dem ett halvt år, sa de till mig. Och jag ringde i augusti 2009. Ja, vi kan träffas på hemligort. Så träffades vi och förhandlade 5-6 månader. Trodde först inte skulle bli någonting. Hade svårt att få finansiering. Bankerna var inte så villiga att ställa upp beroende på att resultatet var inte bra. För Diplomer som förlorade 100 miljoner per år. Det var finanskris i Sverige. Det fanns inga lånemöjligheter. Även om man hade fastighet som säkerhet och allt vad det var. Så ringde jag tillbaka till tiden och sa att det är kris i Sverige. Får inga lån. Kan du ligga kvar med lånet? Eller med ett lån på 35 miljoner ett år? Är det okej? Okay? Fastigheten? Det var det.
Så ni hittade, ni hittade
den lösningen, ja.
Så du kom tillbaka 2010 då?
Ja, 8 februari. Jag tror det var så mycket känslor när jag skrev på kontraktet nere, vi kallar det för läppstiftet där nere i handen hos advokaterna där, så åkte jag vägen om min fars grav och sa att nu är det tillbaks. Det var tungt för mig, kan jag säga. Och min bror är med och min sambo Lisbeth då. Så det är vi tre som äger bolaget idag.
Men dina söner är med också?
Ja, just det.
Också.
Mina söner glömde jag att säga. Innan det var väl i november ringde jag till sönerna och frågade, Alexandra jobbar på Volvo, får man vara intresserad, och ringde också till Felix. Han var i USA och plugga och det var svar på tal, det var bara, ja, de ville att jag skulle köpa tillbaka det. Så att, men de sa ja, jag vet inte, det är ju nej för mig.
Men de sa ja.
Ja, så. Och då när man hade säkrat att de ville vara med på resan, för många tycker jag var en idiot som börjar om vid 57 års ålder.
Nej, det var du inte, om man säger så.
Det beror på hur man säger det. Men jag vill inget annat än att det går vidare nästa generation.
Ja.
Det är målet. Så kan jag trappa ner och vara lite... Jag ska inte behöva vara operativ.
Du ska bara vara glassätare.
Ja, jag kan väl få glassa lite.
Ja, det är väl unt, tycker jag. Ja, det är en fascinerande, mycket fascinerande historia detta, tycker jag. Det är...
Men jag var faktiskt inställd på, eller jag och min sambo lite, vi var funderade på om vi skulle bo halvåret i Frankrike, var planen. Men det blev inte så. Det blev inte alltid som man har tänkt sig.
Ajaj, du hade inte kommenterat det vid något tillfälle att det var inte, livet var inte bara rosé och golf, eller vad du hade sagt då?
Ja, livet är inte bara golf och rosé, nej.
Men lite rosé och golf går väl an,
ja,
kanske?
Men ja, men det blåser sig upp alltid lite, men det är, jo. Det är bara roligt tycker jag. Ja, det är bara lite humor också.
Det skadar absolut. Det.
Men livet är inte bara det alltså.
Nej.
Man ska ha någonting att göra på dagarna.
Äta lite glass också.
Ja, precis. Glassa lite. Ja. Mindre kanske.
Nästa låt, jag tror att vi tar den. Det är Coldplay, Viva la Vida. Coldplay försvinner bort där. Och Viva la Vida. Har du någon tanke kring den låten? Det är en skön låt, så. Men det är inte, du har inga minnen kring den?
Nej, jag minner just till den. Men till de andra har jag, men inte till denna direkt.
Nej,
det är ju mer en modernare låt än de andra.
Men vi pratar ju som sagt om naturliga skäl med glass här. Och vi tänkte vara lite nyfikna på glasse. Iran, vad ska man säga, symbol.
Maskott, symbol.
Maskott, ja. För den, han finns väl nästan, va? Eller var det? Kommer ifrån och...
Han är ju född på ett isflak uppe vid Svalbard då. Och vi tycker det är viktigt att vara med och... Vi tycker det är en bra symbol för oss. Och i dessa tider nu med miljöförstöring och vattennivån stiger uppe och isbjörnarna får ingen mat. De lever ju på isflaken och finns det ingen is så kan de inte fånga några sälar. Och, vi är med och sponsrar ett projekt här uppe. Arctic Ground Zero heter det. Och jag tror vi har satt av en 250 000 hittills. Så vi skriver lite rapporter nu på vår hemsida om det här. Med,
det är väl
och det kommer mer och mer rapporter nu. Mm.
Du har ett relativt nystartat, var det så? Projekt eller har det pågått?
Nej, det har pågått nu nästan i 2 år. Det är väldigt spännande och det gäller ju att jobba med detta. Ja, vi tycker det är positivt att kunna... Vi har ju lite olika event med glasser och vi har den även i direktform också, i storformat. 3 sådana glasser som vi använder vid olika jippon och events och sådär. Och vi delar ut björnar till barnen och sådär och vi gör mycket kring glasser. Just nu klistrar vi honom på våra frysboxar. Vi köper ju 1000 nya frysboxar varje år. Boxarna och syns där och han ska ju sprida glassglädje helt enkelt. Jag tycker den ligger bra i tiden för oss,
ja.
Isbjörnen.
Att man knyter det till verkligheten också. Ja. Så att säga. Det
är inte bara vi säljer en kall produkt och han lever där uppe där det är kallt. Men man äter ju inte så mycket glass när det är kallt. Men...
Ja. Han har kvar sin strut där länge, men han har inte sugit på den alls.
Nej, utan han slickar sig i munnen bara.
Ja. Du har inte pratat så mycket om konkurrenten av naturliga skäl. Men jag tänker, vad är hur relationerna så att säga, mellan... De stora, ni är väl de 3 stora glass?
GB och Sida och vi.
Slår ni ihjäl varandra? Hur,
Sida och vi är ungefär lika stora. Och GB har 50% av marknaden. Ja. Men jag tror vi närproducerade, alltså vi svenska bolag, jag tror vi tar mer och mer mark. Jag tror att Unilever får det svårare. Det är min uppfattning. Mm. Men närproducerat är viktigt för oss.
Mm.
Största råvara köper vi från Skaraslätten, från Farsköpings mejeri. Det är 1400 kor som förser oss med grädde. Vi tycker vi ska kunna ta 5% marknadsandelar fram till 2018. Det är målet.
Hur mycket ull har ni idag?
20.
Ja.
Så vi ska upp till, vårt mål är 25 nu i Sverige. Det är viktigt att ha mål, att man har långsiktiga mål. Så personalen vet vart vi ska.
Vad ingår i den satsningen? Du sa närproducerat, är det annat som ni nu framåt jobbar med?
Hållbarhet är viktigt. Och du pratade förut om lean också viktigt. Mm. Man jobbar med ständiga förbättringar i verksamheten.
Mm.
Det är superviktigt.
Och miljöaspekterna som vi har varit inne på, hur är det med det här med så att det är ju ingen större fara att äta glass, men ändå jobbar man ju på naturligtvis att få det ännu
mindre socker.
Nyttigare om man säger. Det är satsningar där också.
Jo, vi tittar ju på att försöka få ner sockerhalt, men om det även bara är 10-12% socker i glass, kanske kan dra ner med 10%, men sockret är en viktig smakbärare. Det är ju mer njutning om det är lite, om det är socker i. För är det inget socker i så blir det ingen njutning. Då smakar det inte lika bra. Så sockret är en viktig del av glassen. Men jag tänkte förr i tiden på 50-60-talet. Pappa, min far var ju först med att sälja glass på sjukhusen. I Göteborgs sjukhus. Sålde han glass till patienterna. Och det var väldigt nyttigt för patienterna att få glass. Då, så pratar man inte idag. Men jag tror fortfarande, jag hävdar fortfarande att glass är nyttigt. Gott och sunt året runt. För i måttlig mängd. Man ska ju inte kanske äta glass varje dag, men varannan kanske.
Som du gör varje dag.
Varje dag. Nej, men det är mjölkprotein i och det är 10-12% socker. Det är inte speciellt mycket om, men glass har blivit klassat lite grann som godis. Och det ser jag som en, det måste vi försöka komma ifrån, men vi har nog själva skapat godis. För vi har blandat ihop med Dumle och,
ja,
allt möjligt med choklad och grejer i glassen. Och vi kanske skulle ha mer rena smaker. Då får man ju mindre socker. Nej, det är klart. Det allra senaste nu vi har lanserat sedan 1,5-2 år tillbaka. Det är ju ekologisk glass. Och där har vi ju ett fåtal. Och där är det bara ekologisk grädde, ekologisk socker, ekologisk mjölk. Inga emulgatorstabilisatorer i. Utan då har vi äggula istället som stabiliserar. Och där är inga sådana stabilisatorer. Någonting. Men stabilisatoren och emulgatorn som var i, den är bara 0,6... procent i glassmixen. Alltså det motsvarar ungefär 12 kilo emulgatorstabilisator på 2 ton. Så det är väldigt lite i, men vi har det i för att få en rätt konsistens på glassen och den håller. Men i den ekologiska har vi ingen emulgatorstabilisator i. Klart att det är vissa glassar. Och nu håller vi på att titta på, vi ska försöka dra ner sockret nu på vissa ändå. Och se. Men tar man bort för mycket socker, då försvinner smaken.
Mm.
Man tappar smak.
Ja, det,
sen kan man också då tillsätta aspartam och sorbitol och andra sötningsmedel. Men det vill ju folk inte ha. Det är ju nästan värre än att ha vanligt socker. Aspartam är ju mycket, mycket sötare än vanligt socker.
Du, när vi ändå inne på de här bitarna. Ni provar ju och kommer ju normalt ut med, hur många produkter brukar ni förnya per år?
På pinkartan så är det väl en 3 nyheter i snitt varje år. Och då plockar vi bort 3. Måste ju ta bort också, annars växer ju sortimentet. Ja. Vi har 27 pinglassar på kartan och skoglassen brukar vara 3 nyheter också. Och så har vi någon ny smak på halvliter. Och så vi brukar ha 10-12 nyheter per år. Och det ställer rätt stora krav på organisationen och produktutveckla. Och idag har jag smakat fläder, lavendel. Jag har smakat hibiskus, ros, ja, vad är det mer? Lime, vad var det med lime? Lime jordgubbe med flädersorbé också. Så att det är, vi har haft lite smaksession på morgonen när vi fick gå runt och smaka och tycka.
Hur får man fram idéerna kring att, ja, du nämnde ju lite olika smaker här. Är det chansar man håller på sig eller är det, vad gör man undersökningar eller hur går det till för att överhuvudtaget få fram en,
nej, vi får
en
ju,
idé?
Vi får ju från våra leverantörer förslag på idéer vad vi kan göra på fruktjuicer och aromer och ingredienser, nötter och maränger och allt möjligt som vi kan då tillsätta i glassen. Och så gör vi tester och provar oss fram. Vissa produkter i tiden, ros är ju väldigt stort i orienten. Alltså rossmak. Men jag vet inte om blomsmak är så där jättestort i glass. Jag vet inte, vi tittar på det. Men det värsta jag vet är grönsaksglass. Alltså det har jag käkat några gånger i USA. Det var gurka och tomat. Det stämmer inte på något sätt.
Lyssnar ni på vad de konsumenterna tycker? Får de ta dem vad de skulle vilja ha för typ av glassar? Så.
Ja, jo, det gör vi. Vi gör ju det. Vi tar in ibland och testar på skolbarn. Och vuxna också. Det kan vara andra som är på besök på fabriken och får smaka. Och vårt labb är egentligen vår skopglass. Där kan vi släppa ut en nyhet. Och så blir det en succé. Då kan man lansera den i paketglass också på dagligvaruhandeln. Så att vi har ett labb, testförsäljning på glassbarerna eller glasscaféerna eller kioskerna på stan. Och ser man om det är en smak som drar iväg nu. Som Rocky Mountain till exempel, som vi lanserade i förra året. Skoglas som har sålt, eller i år, detta året, har sålt jättebra i år. Och det är då en chokladglas med maräng och saltkaramell. Salt är väldigt populärt.
Mm. Mm. Det har blivit det, ja.
Salt och sött.
Mm. Hur hemligt är det man när det gäller mellan er, om man säger nu konkurrenter och så vidare, när man vad sa du?
Kollegor brukar vi säga.
Vi är kollegor, okej. Okay. Ja, vilket som. Men jag tänkte på hur det är när man nu kommer med nya saker. Är det industrispionage eller vad, hur
pass det ligger lite grann i tiden också. Det är timing. Det är mycket just nu kanske det är, nu är det mycket prat om proteinglass och veganglass och allt möjligt. Men man kan inte haka på alla de trenderna, för då det blir inga stora volymer av de där smakerna. Men det är klart man får vara lyhörd hela tiden. Och fånga. Vi var ju lyhörda 1996. Då lanserade vi ekologisk glass. Med brunt papper. Och den hette Naturens Triumf. Det var 4 gårdar i västra Sverige som var ekologiska. På den tiden, 96. Men det var inte någon som köpte den. Det gick inte alls.
Man får inte vara för tidig heller.
Nej, är man för tidig, är man först så är man oftast losen.
Vad händer för dig om man säger så? Vad ser du fram emot?
Jag är ju ändå 63 och jag har funderat lite grann på om jag ska trappa ner och inte vara operativ längre. Jag kanske ska sitta med, men inte behöva sitta med i det dagliga arbetet. Det är väl min plan liksom, att kunna stötta och hjälpa firman med kanske produktutveckling och utveckla saker och ting och kunna ha min hjälp.
God smak, så det får du väl bidra med.
Och så försöka få in en mentor i styrelsen också för pojkarnas skull. För pappa är ju pappa, han kan ju inget. Det är ju så.
Fritid om man säger så, vad är det du har för...
Fritiden för mig, det är väl... det är inte bara... jag tycker om att resa. Tycker jag är roligt och är intresserad av lite konst. Och intresserad av idrott. Jag spelar lite golf. Jag är inte sådär jättemycket, men jag försöker spela lite då och då. Det är roligt tycker jag. Sen går jag gillar hockey och sådär. Ja. Resa är ju trevligt. Mm. Vi ska sådana där lite temaresor tycker jag mycket om. Som jag sa förut, Svalbard är ju var fantastiskt. Jag brukar säga ibland, det var någon som sa, jag kommer inte ihåg om det var Oldsberg, men det var som sa det till mig, livet är en enkelresa med dödlig utgång.
Det är rått men sant.
Jo, men så tycker man så här att man har ju sin tidsaxel då. Min tidsaxel är 63. Mina kommande 10 år blir ju rätt viktiga jämfört med från 73 upp till 83.
Vi får säga, tiden har gått fort. Det är väl kanske så när man pratar glass, jag vet inte. Men trevligt har det varit, mycket roligt att du hade tillfälle att komma och hälsa på oss och berätta om både dig själv och ditt värv. Tack så mycket, Anders.
Tack så mycket själv.
Tackar. Och då tar vi sista låten. Tina Turner, The Best. You're coming.